Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej och välkomna till detta extra insatta avsnitt av DN Kulturs podcast Kulturkommissionen. Idag är det jag, Greta Thurfjell, och Hanna Fahl som har trängt oss in i studion för att prata om vårens stora tv-händelse Game of Thrones. Närmare bestämt i första avsnittet i den åttonde och sista säsongen som heter Winterfell. Var snälla och lyssna inte om ni inte har sett avsnittet och gärna vill se avsnittet. Vi vill inte behöva bli anklagade för att ha förstört era liv med spoilers. Anna.
Hej!
Låt mig få börja med att ställa dig den enkla frågan. Vad tyckte du egentligen om detta första avsnitt?
Jag tyckte om det utan att bli liksom överväldigad eller så här svept av mina fötter. Säger man ens på svenska? Swept off my feet.
Ja.
Svept
av mina fötter.
Svept av mina fötter.
Härligt.
Så kände jag inte, men det var ett... Njöt av avsnittet ändå.
Jag njöt så mycket på ett lågmält sätt. På ett mys sätt. Alltså det var som att komma hem. Det var som att komma hem och komma till Winterfell. Och det var att komma hem och se alla karaktärerna igen. Jag var så glad hela avsnittet. Och det hade jag nog inte förväntat mig.
Men det var ju som att de hade byggt upp det här avsnittet som att det också skulle liksom följa säsong 1, avsnitt 1. Eller det var en sån så här symmetrikänsla i det. Att det började typ på samma sätt med... Nu i det här avsnittet så kom ju då Jon och Daenerys ridandes in till Winterfell. Mm. Och om jag minns rätt så började det allra första avsnittet också med typ att kungen kom.
Ja just det, det är sant. Ja, det är sant.
Och så slutade
Robert kommer till.
Ja precis, Robert kommer till Winterfell. Och här kom då liksom den nya härskarinnan till Winterfell.
Precis.
Och så slutade det med att Bran och Jaime... hade liksom
the artist sån... formerly known as Bran.
De hade en sån stirrstund. Och det är ju också som en liksom, symmetrisk liksom, blinkning tillbaka till första avsnittet som slutar med att Jaime slänger ut Bran från fönstret så han bryter ryggen.
Verkligen, barn-Bran.
Barn-Bran.
En gång i tiden.
Så att det var väl meningen att man skulle känna så här, okej, jag är hemma, nu är vi tillbaka liksom, till rötterna och nu är det så här, ska vi... ladda för slutstiden.
Ja, verkligen. Alla de här utsvävningarna som vi har hållit på med i de sex säsongerna däremellan.
Ja,
skit i dem.
Nu är vi tillbaka.
Men det var ju verkligen så på många sätt det stora återföreningsavsnittet. Som ju också var ett sånt avsnitt som alla fans hade sett fram emot så mycket. Så här, hur ska det bli när Jon och Arya ses igen? Och hur ska det bli när Sansa och Tyrion ses igen? För att alla plötsligt är på samma plats, vilket ingen har varit på hundratals säsonger, känns det som. Vad tyckte du, vilken av återföreningarna tyckte du var liksom mysigast? Vilken gjorde dig gladast?
Jag tyckte nog inte att det var så mycket mys i återföreningarna. Jag tyckte det var en dålig stämning i de flesta av dem. Dålig stämning på ett subtilt sätt.
Absolut.
Med liksom blickar, de jobbade mycket med blickar och hatiska blickar och insinuanta blickar. Men jag får väl säga, det är väl den tråkiga att svara, men jag får säga Jon och Arya ändå. Det kändes ändå som det kanske enda så här genuint varma ögonblicket i hela avsnittet nästan, tyckte jag. När de träffades och jämförde svärd, det var ändå mysigt.
Mm. Jag tror att det finns några fler varma ögonblick som vi ska återkomma till. Men absolut, jag tyckte också att det var jättetrevligt och kul. Det var också så roligt när de pratade då om Arias svärd. Needle heter det väl?
Ja.
Och han frågar så här, har du använt den någon gång? Och hon bara, once or twice. Och man liksom inser så här, fan vad han inte fattar vad han har i liksom... vad han har i sin ägo eller vad han har i sin armé.
Ja.
För att de liksom inte ges, de ges ju ingen chans att prata om någonting eller vad de har gjort. Eller, ja. Det var så speciellt.
Vilken återförening var liksom mest olycksbådande, tyckte du då?
Det fanns ju ganska många som var, men som du säger, som var så här, nej. Kanske kan man tala om återföreningen, som du sa, mellan Jamie och Bran, som en som liksom betydde mycket, eller vad man ska säga. De har liksom lagt den som den sista scenen i avsnittet. Varför gjorde de det? Vad tror du att, liksom, att den betyder, förutom att det ska vara att den ska symbolisera de sågs i slutet av första avsnittet?
jag tror att det var väldigt mycket det, att de ville ha den där symmetriska grejen. Mm. Men sen, jag vet inte, det vore så konstigt om de lät det bli en så här huvudtråd genom hela säsongen, att de ska ha någon sorts liksom hat, hämnd. Det tror jag liksom inte på. Det känns också som Bran har ju liksom han har väl stigit upp till en liksom högre medvetande grad där han inte bryr sig om petitesser som vem som försöker mörda honom.
Det var därför jag tyckte det var lite konstigt att han ser för sig alltid så extremt sur ut. Jag kände liksom redan efter ett avsnitt att jag var så trött på hans sura face.
Att han ständigt står i bakgrunden och
glor. Jag orkar inte se honom sitta där och liksom vara sur. Jag liksom blev helt matt för att han alltid skulle sitta där och sprida dålig stämning runt omkring sig. Dålig så allvetande stämning. Men jag tyckte också att det var kul, det var en rolig scen när Daenerys och Sansa så här håller på protokollet för hur man talar med en drottning och hur en drottning talar till en som den är på besök, och så hon är såhär, tack för att jag får komma hit, vad vacker du är, och sen så bara, ja, Winterfell är ditt, och Bran bara så här, det finns en isdrake hörni, så att vi kanske inte ska hålla på och så här larva oss med det här. Typiskt sån kille som vet bättre att komma in och säga så här, det är lite grejer på gång här, så det skulle vara bra om ni kunde ta.
Men jag tyckte att det var ett avsnitt där som det kändes som att de verkligen hade skrivit det för att alla skådespelarna eller de här huvudpersonerna skulle få liksom visa vad de kan. Det var många av dem som liksom fick en så här liten stund där de på ett så subtilt sätt med ansiktsuttryck uttryckte någonting väldigt så här stark känsla. Så kände jag.
Alltså någonting som är liksom on brand för dem, så att man ska komma ihåg vilka karaktärerna är, eller där de ska få visa att de är duktiga skådespelare.
Nej, men det kändes som att så här, att hela, att det var inte bara så här i liksom fiktionen att gud vad Arya har, det har hänt mycket med henne, utan det var också att man som tittare kände så här, gud, de här skådespelarna, de har vuxit upp med den här serien och de är så duktiga. Ja. Jag kände lite så.
Ja, jag förstår
gud, vad
det.
De är bra. Jag tyckte Sansa, vad fan heter hon som spelar Sansa nu igen?
Jag kommer inte heller på det.
Men att hon har blivit så bra. Jag kände verkligen så. Hela avsnittet var både i liksom fiktionen och i verkligheten, att man bara, gud, det har hänt så mycket de här säsongerna.
Verkligen. Och att det var, jag tyckte också att det var en sån scen som var så stötande nästan, för att man fortfarande tänker på Arya som ett barn, och men ett väldigt så här, farligt barn. När hon började flirta med Gendry, alltså smeden, att man bara, du ska väl inte stå här och bjuda ut dig, du är bara ett litet barn. Men det var också mysigt, man gillar ju deras grej som de kanske eventuellt har på gång.
De har absolut en alltså, grej på gång.
Jo, men de hade ju liksom en grej på gång redan förr i tiden, och så har ju liksom fans spekulerat i åratal om att det ska liksom bli något när de äntligen möts igen.
Det kommer de att ge fansen den här säsongen. Det
vad tror du att de kommer ge fansen? Sophie Turner heter hon som spelar Sansa.
Ja, just det. Nej, men vadå? De kommer ju att få ihop det, såklart. Det är en sån fanservice-grej att de ska ge fansen den kärlekshistorien.
Ja, jag hoppas det. Jag tycker det känns lite konstigt, för att eftersom Arya har presenterats eller liksom gjorts om till en sån mördarmaskin. Men jag hoppas att hon också ska få ha lite,
uppleva lite kärlek.
Kul.
Men apropå barn, så var det någonting som störde mig lite faktiskt. Att det känns som att varenda jävla hus i hela landet styrs av något litet brådvåget barn. Är det inte så?
Jo.
Alla de här scenerna på Winterfell när Sansa ska typ be sina undersåtar hämta sina arméer,
så är det
ett litet barn som kliver fram och ska vara så här brådvåget och ha en så här kall vuxen blick. Ja, men också att alla Stark-barnen nu ska det sägas att i böckerna så är Stark-barnen mycket yngre.
Mm.
Och de gjorde dem ju lite äldre till tv-serien, men det är fortfarande som att de är ju inte gamla.
Nej,
hur gammal
inte.
Ska Arya vara vid det här laget? Typ?
Ja, nej. Det är
14-15
ja,
eller?
Kanske. Jag är lite osäker faktiskt, men ja, jag antar något. Men,
nej, men det är så, hela serien är bara befolkat av massa så här...
Ja, men det är för att alla vuxna har dött.
Ja,
de har ändå mördat kvar, alla vuxna.
De har ändå som kvar en bråd med de här barnen.
Men det kanske gladde dig då, Hanna, att den näst sista scenen var att ett av barnen som var head of his house, det lilla, var han Karstark-barn?
Ja, det stämmer nog.
Som i näst sista scenen var, plötsligt var uppspikad på en vägg så... i ett liksom en konstigt solmönster av så här avhuggna armar.
Alltså, den konstiga rituella
vi måste prata lite grann om den
senare. Var, ja, det
är det är då några av de som är liksom watchers on the wall som är där och hittar det här tillsammans med den rödhåriga. Vad heter han?
Han som är bortom väggen.
Ja, men precis, fan heter han Wildingen? Gud, jag kan inte fatta det minst där.
Gud, det är för många personer.
Ja, verkligen. Strunt samma. När de hittar det här i alla fall så säger de ju så här, ah, det är The Night King som har gjort det här. Tycker inte du att det är lite konstigt att han skulle ha hittat på ett sånt typ Hannibal-mord?
Jo,
är inte det jättekonstigt?
Jag känner också att det är lite inte i in character för den här King. Man har ju känslan av att jag har ju uppfattat honom och hans armé som mer liksom, att de ska vara mer zombielika. Liksom, att de ja. Har någon sorts, och visst att den här King själv
han är ju liksom inte zombielik.
Nej, han är inte zombie. Men han har ju aldrig framställts som någon så här...
Som en psykopat. Alltså det är det som jag tycker är konstigt.
Slug psykopat.
Nej, och ha den så här konstnärliga förmågan också.
Att skapa en solhjul av amputerade armar.
Ja, amputera jättemånga armar. Sätta upp dem i ett vackert solmönster på en vägg. Och sen sätta ett litet barn där i mitten. Som man sen väcker
barn.
I exakt rätt ögonblick. Jättemånga. Det är konstigt scen och läskigt. Tyckte du att det var jätteotäck?
Jo.
Det var liksom jättetid på morgonen, jag var så ganska nyvaken, såg den och när det där barnet började skrika, jag bara nej, det skulle vara hemskt. Blev du glad då i alla fall när barnet dog?
Absolut.
För det var färre barn.
Ett brådmåget barn mindre.
Skönt. Jag skulle också vilja att du pratade lite grann om scenerna längd. Majoriteten av avsnittet utspelar sig på Winterfell, men det händer ju också en del nere i King's Landing.
Ja.
Med Cersei. Mm. Euron Greyjoy kommer tillbaka och har hämtat hem en gigantisk lejdarmé som han nu med stumma som de nu kan använda i diverse krig som de ska. Men var liksom, och sen så kommer han tillbaka och så förväntar han sig då att när han har hämtat hem den här armén så ska han få ligga med Cersei, för det har inte han fått göra än. Var inte det ganska... Jag blev glad. Jag tyckte att Cersei var... För då så liksom är hon så här, nej, vi ska inte ha sex. Och så har de det i alla fall. Och då så efteråt så verkar hon så här ganska... tillfredsställd. Ursäkta att jag säger det.
Jo, men det var ju en uttrycklig konversation om det han frågar hur han stod sig jämförelse med...
Jag vet, men det känns som att hon tycker att det är lite skönt att det kommer... Alltså för att hon har ju inte direkt ett track record av att gilla när folk sätter sig upp mot henne.
Nej.
Plötsligt så är det som att hon bara wow, någon som kan utmana mig.
Den här vilden som var bra i sängen är ändå...
Jag älskar ju Cersei och unnar henne allt gott, så även om jag är lite svartsjuk på Euron så tycker jag att det var toppen att de fick ha en sån trevlig stund tillsammans. Men man tänker sig väl inte att det kommer att vara så länge den här nya... Det känns inte som att hon kommer så här bli besatt, hon kommer bli så här kär i honom.
Nej,
och bara wow,
åh,
mysigt. Det är så det kommer att sluta med, att det är så här, sluta lyckligt för dem.
Nej, precis. I förra säsongen så var ju en stor plotpoint det här med att Sam och Bran fick veta om Jons verkliga identitet, att han egentligen är en Targaryen, och så vidare. Jag hade lite förväntat mig att det var något som de skulle liksom dra ut på i den här säsongen, hur John skulle liksom få reda på det, och han skulle inte tro på det, sen skulle de vara tvungna att bevisa det för honom, bla bla bla. Så var det inte. Det var ju typ så här. Sam kom, träffade John, bara, du är en Targaryen, och John bara, oj, jaha, accepterade det, och sen så var det inte mer med det.
Nej, det var jättekonstigt. Alltså, det var dels att de inte drog ut på liksom själva avslöjandet, men det var också dels att när Sam väl skulle gå, för då sa Bran, nya Bran, new and improved Bran sa till Sam så, nu måste du gå och berätta det här, för ni är så nära varandra. Och så var det som att de knappt fick säga hej.
Nej.
Sam fick komma dit och säga så här, din nya flickvän har mördat min pappa och min bror, och du är hans faste eller moster. De drog verkligen inte ut på det.
Nej, precis. Alltså, man kände ju lite att hela förra säsongen var en så här, okej, vi ska snart knyta ihop oss, och vi måste se till att flytta alla så här schackpjäser till rätt position på brädet. Och det här första avsnittet kändes ju verkligen som en fortsättning av det. Att hela förra säsongen gick ut på att bara, okej, vi måste på ett logiskt sätt, eller hyfsat logiskt sätt, få alla tillbaka till Winterfell och liksom redo för slutaction.
Mm.
Och det här avsnittet var ju som någon sorts knyta ihop de sista liksom trådarna inför hela det som ska utspela sig framöver. Och det här var väl en sån typisk så här, okej, vi måste bara få det överstökat
ja,
så att vi kan fortsätta.
Men verkligen, för det är så himla mycket att hinna med. Men det var lite som när Jon Snow dog i sista avsnittet av en säsong, och sen precis i början av nästa säsong återupplivades rakt av. Man behöver inte oroa sig för det. Nej,
precis. Men det här med, okej, nu vet John vem han är. Vad kommer det innebära? Kommer han, viktigaste frågan, kommer han att fortsätta ligga med sin faster?
Det är man ju inte heller så sugen på, att det ska bli en sån moralisk konflikt hos honom, att det är så här, och jag vill så gärna ligga med min faster, men jag borde inte. Inte heller som en av de stora frågorna liksom, om man säger så. Men jag antar det, eller?
För, alltså, han
kan inte
fått,
sluta.
Nej, han har ju fått provrida
på
draken nu, så nu kan han väl inte.
Han har väl fått provrida på draken.
Jag menade det inte som en väldigt explicit
metafor. Han har alltså bokstavligen ridit på draken.
Men det var också en väldigt bra explicit metafor.
Ja, det slutade ju också med att de sen hade sex på vidderna där, eller vad det var. Men ja. Nej, jag är också så liksom, vad ska det innebära?
Nej, jag tror väl inte att det kommer bli någon så här usch incest grej, för det har väl inte den här serien riktigt varit hittills.
Men däremot inte riktigt, så kommer det bli Targaryens är ju dessutom kända för att liksom ha sex med sina syskon och gifta sig med sina syskon, och det här är ju inte en syskon, så det här är ju liksom, det är ju fritt fram.
Ja.
Det är som vilken relation som helst i Targaryen universum.
Jag har en teori som är så här, att Cersei är ju med barn. Mm. Med Jamie.
Mm.
Hon har ett ofött barn.
Mm.
Det antyddes väl typ i förra säsongen att Tyrion på något sätt har liksom lovat henne kanske att hennes ofödda barn ska bli något sorts tronarvinge. För det var ju något samtal, det poängterades ju att Daenerys inte tror att hon kan få barn.
Mm, mm.
Det var liksom samtal om vem som ska liksom ärva tronen sen. Alltså, jag tyckte att det var liksom underförstått att Tyrion och Cersei på något sätt har lockat henne med att hennes ofödda barn kanske kan få ärva tronen.
Mm.
Men jag tyckte också att det antyddes väl också att Daenerys kanske inte är så steril som hon tror.
När antyddes det?
Nu var det så länge sedan jag såg förra säsongen.
Alltså det var ju förra säsongen. Riktigt,
det var ju förra säsongen. Det var en diskussion där hon pratade om att hon var steril på ett sätt som gjorde att man sa, okej, varför tar de upp det här nu?
Mm-hmm.
Det måste betyda att hon inte är steril.
Mm-hmm. Ja, jag förstår.
Och då är min teori att det känns som att så här, nu när hon ligger med en annan Targaryen, då kan hon,
ja, då
är det incesten kommer att så här kicka igång hennes äggstockar. Och jag tror att hon också är gravid med Jon Snows barn.
Ah,
och att det kommer att bli en sån de ofödda fostrens kamp på slutet. På
otroligt.
Ja.
Otroligt. Ja till livet, Thrones.
Uh-huh.
Men vad heter det? Vad skulle jag säga? Jo, Euron klappar ju på Cerseis mage efter deras mysiga stund och säger så, jag vill sätta en liten prins här. Och då så gör hon ett sånt Cersei-smörk. Men och det har ju Ja, och det ska man ju då tänka i, för att hon är redan gravid.
Ja.
Men inför den här säsongen så har det spekulerats mycket i att så här, hon ljög om att hon var gravid, eller hon var gravid men hon har förlorat barnet, och framförallt därför att man har sett så många bilder och så många, det fanns så mycket förhandsmaterial där Cersei drack vin. Men det är ju bara en sån samtida, att man kan väl för fan inte dricka glas vin när man är på smällen.
Alltså det känns som att det vore otroligt konstigt om Cersei plötsligt skulle bli så, åh nej, jag tackar till de här, har du något alkoholfritt alternativ? Det skulle ju inte vara.
Nej, det är inte särskilt on-brand Cersei. Så att, nej, man får väl antar jag att hon fortfarande är gravid.
Ja, det tycker inte jag att det är någonting annat som tyder på.
Jag hade bara en så stark känsla av, uppbackad av olika teorier på nätet, om att hon bara ljög om att hon var gravid för att Jaime skulle stanna vid hennes sida. Aha, och så gjorde han ändå inte okay. Det. Och då var hon så, kan jag väl sluta låtsas då?
Okej, ja.
Men ja, jag nej, vet inte.
Så tänkte inte jag. Jag har hela tiden tänkt att hon är gravid och att Daenerys också kommer att vara gravid snart. Eller är det redan?
Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Det är bara 5 avsnitt kvar nu, sen är det slut.
Ja.
Så det är rätt mycket som de måste hinna fortsätta knyta ihop olika säckar här och där. Vilka skulle du säga är liksom de största frågorna inför de 5 resterande avsnitten? Som i och för sig kommer att vara extremt långa avsnitt. Jag blev förvånad över att det här avsnittet bara var 50 minuter. För att de har lovat liksom långfilmslängd på avsnittet.
Men förutom då, alltså den självklara frågan vem ska liksom sitta på tronen i slutet, bla bla bla, så är väl det som jag är mest nyfiken, det som jag personligen har grubblat mest över är just det här med de ofödda barnen hit och dit. Det där känns, jag är helt säker på att det kommer bli en tråd på ett eller annat sätt. Och det
jag litar väldigt mycket på dina profetior, vill jag säga. Så att jag är inte helt, jag kan tänka mig att godkänna detta eller köpa detta.
Och sen så känner jag också att Arias, liksom hennes status som en faceless man, handskiftande skills, det måste betyda någonting. Jag har ju en vild teori som är att det kommer att sluta med att det egentligen är hon som sitter på tronen, att det blir en sån reveal, att det antingen är Jon eller Daenerys som man tror har vunnit, bara okej, det blev ungefär som man trodde i slutet, eller att de tillsammans sitter på tronen eller någonting, och att det kommer att vara en sån twist i slutet som är ett klipp till en krypta där typ Jons flodda kropp ligger, och så fattar man så, okej, det är Arya som har insett att hon måste ta på sig det här, och han är för mesig för att leda landet, så det är hon som ska resten av livet låtsas att hon är han. Ja, det är en twist som jag
har. Det är en jättebra galen teori, det måste jag säga.
Den är kanske lite galen.
För det var en galen teori, är den väldigt trovärdig.
Den är inte så bindgalen, men ganska galen. Men även om inte detta slår in, så känns det som att det måste få någon sorts stor avgörande betydelse. Varför skulle de annars ha byggt upp det här så jävla länge i så många säsonger, över så många avsnitt, att hon har den här förmågan? Det kan inte bara vara för några så enstaka coola lönnmördarscener.
Nej, precis. Man tänker sig att det kommer att vara en och annan cool lönnmördarscen. Det här är ju bara spekulation som jag kommer att säga nu, så att jag vet ingenting. Men det finns ju spekulationer bland annat om att hon, för Arya, det är ju inte direkt någon spoiler att Arya väldigt gärna vill mörda Cersei.
Ja.
Och då har det spekulerat sig att hon kommer att mörda Jaime och ta på sig hans ansikte, och liksom för att använda det för att komma Cersei nära.
Jo, men det kan man väl tänka sig.
Men nu kanske det för sig skulle vara smartare om hon mördade Euron. Hennes nya boytoy.
Ja, precis. Men å andra sidan, det är också som att de har haft så många sådana scener där liksom Arya drar av sig ansiktet och bara, aha, hon mördade den här.
Det var jag hela tiden.
Ja, surprise! Det har liksom varit åtminstone en handfull sådana redan. Så det
jag
är
håller
så tråkigt
med.
Att göra,
och man har
det
inte riktigt lust. Man har inte riktigt lust heller att i varje situation, varje scen tänka så här, tänk om någon av de här egentligen är någon annan. Tänk om den här personen egentligen ligger död någonstans. Så är det Arya hela tiden. Det är lite när man väl har introducerat det med tidsresor, att när man väl har introducerat det så är det väldigt svårt att liksom lösa det på ett sätt som att det blir bra, så att man inte hela tiden sitter och förväntar sig, eller sitter och tänker så här, ja, de kan ju bara lösa det genom att resa tillbaka i tiden igen då. Så det är lite, absolut, jag håller med. En annan sak som är med det är ju Bran då, som jag i och för sig redan har sagt att jag inte orkar se något mer av. Men han skulle ju heller knappast ha blivit The Three-Eyed Raven utan att det skulle få liksom jättestora konsekvenser. För man kan ju inte riktigt tänka sig att den enda konsekvensen var att han tillsammans med boklärda Sam skulle ta reda på att John var en Targaryen.
Nej, det kan ju inte vara hans
Det kan ju inte heller vara den stora grejen, och nu ska han bara sitta och sura där i ett hörn i varje scen. Så på något sätt kommer väl det också att vara
det
viktigt.
Det måste ju också få någon betydelse. Ja, du har helt rätt.
Men det är många sådana där som är liksom... Tyrions roll tycker jag också är svår att liksom avgöra. Vad hans, för att han är ju då...
Man har ju lite tappat förtroendet för honom tycker jag nu, efter att han i förra säsongen gjorde så fattades konstiga beslut.
Och att han blev friendzonad av Daenerys. Men det är väl det som är risken, det är väl det som folk är rädda för, att han... Att det kommer bli en sån att eftersom Tyrion alltid har varit en sån stor favorit, inte för mig, jag har aldrig gillat honom så mycket, men det är ju många som gör det och som därför blev less besvikna liksom, när han bara visade sig vara så att han var jättekär i Daenerys och han vill ha henne för sig själv, så det skulle jag också tycka var tråkigt om det blev så att han går och surar för att Jon Snow har kommit och tagit hans plats på något sätt.
Det vore konstigt, det vore tråkigt om han blev en sån incel, bitter incel.
Jag orkar liksom inte med flera bittra incels. Alltså det är ju liksom lite för mycket sånt. Apropå det, en annan scen som var konstigt. Tyckte du inte att det var konstigt när de red in på Winterfell? Och det skulle ju vara som en sorts försmak till Daenerys och Jons prat om att så här, vi nordbor gillar inte främlingar. Men när det var så, här kommer två svarta personer ridande in i Winterfell och alla tittar på dem så här, vad är det där för otäckt som kommer?
Ja.
Och man bara, de två enda rasifierade karaktärerna som fortfarande lever på den här
jag vet,
scenen.
Och så ska de bli utstirrade av en jävla korkad bonnenobb.
Ja, verkligen. Att man bara, snark.
Jag vet, jag kände också att det var inte så...
Men om man liksom... Och Sido sätter din jättebra teori om att Arya kommer sitta på tronen i slutändan.
Ja.
Hur liksom, ser du framför dig, jag frågar dig som mitt orakel, ser du framför dig hur vi kommer att ta oss till slutet? Man måste ju nästan, man förutsätter ju att eftersom tv-serien heter Game of Thrones som bekant, förutsätter man ju att det inte är så att alla dog, Night King vann.
Nej.
Man måste förutsätta att de kommer att besegra The White Walkers och The Night King.
Ja, alltså det finns ju... Alltså det är väl två strider som kommer att vara. Liksom. Mm. Först den mot White Walkers och sen när de väl har gjort den så är det ju striden mot Cersei då, liksom om själva tronen.
Det vore väl ganska skönt om de blev klara med striden mot White Walkers ganska snabbt, eller?
Jag tycker också det, och
Orkar inte med så många scener där någon har en liksom neutral ögonfärg och sen plötsligt i bakgrunden får väldigt, väldigt blåa, onormalt blåa ögon.
Nej, jag håller med. Men, alltså, vi tittade ju, det finns en så här teaser-trailer för avsnitt 2 som vi båda tittade på innan vi gick in i studion.
Precis.
Och jag tyckte att man där fick känslan av att det är på gång. Liksom. Den första striden, den kommer liksom nu.
Kanske
till redan i nästa avsnitt.
Det verkade som att
nästa avsnitt.
Jag hoppas nästan det. Det verkade som att det var en stor strid på gång.
Ja.
Det vore väl ganska...
Det vore ganska passande. Skönt. Och så kan man liksom ägna resten av säsongen sen om det här, åt det här lite mer subtila maktkampen och tronen. För att det är ju ändå det som är seriens själ på något vis.
Jag håller verkligen med om det. Jag hoppas att det kommer bli så. Jag hoppas också att det inte kommer bli som... Det antyds i det här avsnittet att det kommer vara en stor sån svartsjuke kamp mellan Sansa och Daenerys.
Ja, men det tyckte jag också. Det finns en kort, alltså bara pyttekort sekvens i teaser-trailern för nästa avsnitt där Daenerys och Sansa sitter bredvid varandra och har en jättekort ordväxling som bara inte den här bara, så himla stor betydelse i sig. Men jag tyckte mig ana någon sorts så här, okej, men de kanske ändå kommer att få respekt för varandra på något vis. Och att de såg så här, de var liksom stylade lite lika, att man liksom skulle tänka att de var svägerskor, att de kanske bildar någon sorts konstig motvillig alliansen då.
Jag hoppas att du har rätt. Jag är inte övertygad om det, för jag tyckte nog snarare att det lät som mer av samma gamla, att de fortfarande skulle vara
bitchness.
Ja, de fortfarande skulle vara bitcha mot varandra. Så. Men verkligen, det vore verkligen en mycket bättre lösning än att de bara fortsätter tjura. Jag tycker inte de har tid för så mycket tjurande. Tiden börjar rinna ut.
Nej, verkligen, och att också man tar med Arya i hela
de tre. Men det menar jag HBOs studietid.
Nej, men att de tre, Arya, Sansa och eller Daenerys ska liksom ha någon sån catfight med sin som känns så himla omodernt och inte alls något kul att lägga tid på. Håller med.
Med det avslutar Kulturkommissionen sitt krismöte för den här gången, men vi kommer att återkomma till Game of Thrones på flera olika vis under säsongens gång, eller hur Hanna?
Ja, och så får vi försöka åtminstone göra ett specialavsnitt till när det är slut eller inför slutet eller någonting. Något mer kommer i alla fall.
Det är så snart. Ja. I alla fall så är vi ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter, och vi heter Greta Thurfjell och Hanna Fahl. Tekniker var Oliver Bergman. Tack och hej!
Hej då!